En podcast från Aftonbladet.
I 21 år har dubbelmordet varit ett mysterium. 2005 slogs pensionärerna Gerd och Tor ihjäl med en yxa på sin gård i Brattås. Men trots en omfattande utredning har ingen kunnat gripas. Fram tills nu. Förra veckan greps en 45-årig man i Sörmland misstänkt för det brutala dubbelmordet. I det här avsnittet pratar vi om vad vi vet om honom och om morden som nu alltså kan vara på väg att få sin lösning. Det och mer i veckans Aftonbladet Krim med Marcus Ulfsand och Mariella Quintana Melin. Hej och välkomna till veckans Aftonbladet Krim. Och hej också till dig, Mariella Quintana Melin.
Hej, hej.
Du ska ju vara med oss här nu några månader framöver. Du har ju gästat podden tidigare, men nu mer som en stabil och fast panelmedlem.
Precis, det ska bli jättekul.
Och jag tänker att vissa riktiga krimpoddheads kanske känner igen dig sen tidigare. Dels härifrån, men du har ju också drivit podden P3 Krim för några år sedan.
Mm, jag var programledare där, men det känns väldigt kul att få ta upp den grejen igen och vara här i studion med dig.
Jag tänker att vi går till dagens ämne, där det alltså handlar om dubbelmordet i Brattås. Och för att förstå vad det här handlar om så tar vi och backar bandet till den 2 juni 2005. Det är då två kroppar hittas på en gård några kilometer från Härnösand. Det är den 2 juni som de hittas, paret Gerd Wiklund och Tor Öberg. De hittas av Tors dotter Barbro som inte hade fått tag på sin pappa på 2 dagar och därför åkt hem till hans gård. När de hittas finns det tydliga tecken på att Gerd och Tor har utsatts för brutalt våld. De tros ha blivit attackerade med yxa. Polisen drar genast igång en mordutredning, men i jakten på gärningsperson går man bet. Och sen går fallet i stå. Åren går.
Det har nu gått mer än 4 år sedan de brutala morden på Gerd Wiklund och Tor Öberg i Brattås utanför Härnösand. De två slogs ihjäl på sin gård och polisen har inga spår efter mördaren eller mördarna. En märklig detalj i händelsen är att värdesaker finns kvar i husen men ett pass är borta.
Så här har det fortsatt. Fallet blir efter ett tag ett kallt fall. Men sen, förra veckan, kom plötsligt ett genombrott.
En man i 45-årsåldern har anhållits på sannolika skäl misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. Genom DNA-baserad släktforskning anhölls den misstänkta mannen i sin utevaro och greps på en plats i södra Sverige under onsdagen.
Så 21 år efter mordet finns det nu en huvudmisstänkt. En 45-årig man som greps i sitt hem i Sörmland. Men vem är han? Och finns det någon koppling till offren? Ja, och vi kan ju börja med vad det egentligen är som har lett till det här genombrottet. Det handlar ju om DNA, eller hur?
Ja, precis. I somras så blev det ju faktiskt möjligt att använda DNA och släktforskning. Alltså att man kan ta DNA och så kan man söka i såna här släktdatabaser för att få fram någon som är kopplad till den personen som man har DNA ifrån. Och vem det är i det här fallet, det har vi ingen aning om. Det kan ju vara en syssling eller en gammelmormors, farförälders, eventuella barnbarns, barnbarn. Någonting har i alla fall gjort att man har kunnat koppla det DNA man hittade på brottsplatsen till den här 45-åriga mannen.
Och det handlar ju då, kan vi säga, om såna här kommersiella DNA, släktforskningsdatabaser och inte liksom polisens egna system. Det är det som den här stora lagändringen handlar om.
Ja, och det var ju efter att man löste dubbelmordet i Linköping på det sättet som man faktiskt drev och ändrade lagen så att det blev möjligt för polisen att använda den metoden.
Vi kan återkomma till det lite senare här i avsnittet, men om vi går just till fallet och det här dubbelmordet då i Brattås. Om vi tar oss till själva händelsen och vad vi egentligen vet om vad som hände under de här två morden. Vi kan gå igenom det. Det verkar som att man tror att det börjar med att Tor är ute och hugger ved på gården, eller hur?
Ja, den 31 maj, alltså en tisdag, så ringer Tors dotter och vill prata med sin pappa. Men då är det hans särbo, Gerd, som svarar i telefonen. Hon säger att Tor är ute och hugger ved. Och det brukar han göra ute på den här gårdsplanen som finns där på gården. Så att dottern säger ju att ja, men jag ringer tillbaka senare. Men sen när hon ringer tillbaka så får hon inget svar. Och det är det som gör att hon två dagar senare faktiskt åker dit för att kolla liksom varför svarar ni inte i telefonen. Så att man tror att Tor står där ute och hugger ved och då kommer det någon person och börjar prata med honom. Och så kanske det blir något tjafs eller bråk, men Tor tar upp den här stora tunga huggkubben.
Den är ju rejäl måste man ju säga. Det har vi sett på bilder från annat material. Det är ju en enorm pjäs som han står och hugger ved på.
Vissa tolkar ju det som att han försöker få slut på det här samtalet, men han tar huggkubben i en skottkärra och kör in den i laggården.
Precis, och det är där inne som någonting verkar ske. Det är där man tror att den här gärningspersonen då går till attack mot honom.
Man tror ju då att det är en yxa som används, så att man har slagit Tor i huvudet med baksidan av yxan.
Och sen verkar det ju efter det här som att även Gerd blir attackerad. Varför hon tar sig ut, det är mycket som är väldigt oklart i det här såklart, eftersom vi inte har kunnat höra någon som var på gården under tiden. Men man tror att det är någonting som gör att Gerd också går ut och att hon eventuellt då möter den här gärningspersonen någonstans ute på gårdsplanen.
Kanske att hon kommer in i laggården, ser att någon har slagit ihjäl Tor. Att hon försöker fly. Hon hade ju kommit dit med cykel, så hon kanske sprang mot cykeln för att ta sig därifrån. Det man tror då är att hon springer ut på gårdsplanen och försöker fly, men att gärningspersonen kommer ifatt henne, slår ihjäl henne också och sen drar in henne i laggården och lägger en jacka över hennes ansikte.
Och sen tar alltså några dagar innan dottern gör det här makabra fyndet när hon kommer dit. Och när polisen sen kommer dit och börjar utreda det här så tittar man ju naturligtvis noggrant på brottsplatsen. Och under den här perioden så hade det varit några fall där det hade handlat om rånmord mot just äldre ute på gårdar. Och det finns dock ganska tidigt i den här utredningen tecken på att det här kanske inte är ett sånt fall, för att det finns några saker som saknas eller grejer som inte verkar stämma överens med den teorin när man går igenom gården, eller hur?
Det man kan se är ju att någon har varit inne i Tors hus och letat igenom huset, öppnat skåp och så. Men det enda som saknas, det verkar vara en pärm eller en påse med olika papper. Nej, men sen så kan man ju också se att Tors plånbok finns ju kvar. Den ligger på sängen och det finns 10 000 i kontanter i plånboken och de ligger ju där helt orörda. Det som saknas från huset är däremot Tors pass, den här påsen eller pärmen med dokument och så Gerds handväska också. Just handväskan och den här påsen med dokumenten kommer man faktiskt senare hitta ungefär några hundra meter ifrån gården i skogen. Och då när man öppnar handväskan då märker man att Gerds bankomatkort är borta också. Men allt det här att det liksom finns pengar och värdesaker kvar på gården, det gör ju att man kan utesluta ganska snabbt att det handlar om ett klassiskt rånmord.
En sak som polisen reagerar på när de kommer till brottsplatsen, det är ju att Gerd har på sig finskor när man hittar henne. Och det här är ju någonting som man kommer att följa upp, för att vi vet ju om sen tidigare det vi berättade, att när hon svarar i telefon och pratar med Barbro, alltså Tors dotter, då säger hon ju att hon ska tvätta fönstren. Men nu har hon plötsligt då finskor på sig. Och det finns ju lite teorier kring det här som går ihop lite med det som vi har pratat om tidigare, eller hur?
Ja, hon har på sig en finsko. För den andra skon, den ligger under en altan på huset. Så att det verkar som hon har haft på sig dem när hon har blivit nedslagen på gården. Och sen har hon tappat en när hon har dragits in i laggården. Men dels då att hon har tagit på sig finskorna trots att hon stod och putsade fönster. Och att hon faktiskt har satt på kaffe också. Det gör att polisen ganska snabbt tror att det är någon som Tor och Gerd kände som är gärningsperson. För att annars så sätter man väl inte på kaffe och tar på sig finskorna. I Norrland så är det en gammal tradition av när man får främmande, som det kallas, då klär man liksom upp sig, sätter på sig de där fina skorna. Så det är ju en teori som polisen har jobbat mycket ut efter.
Man gör ju flera fynd på platsen direkt. Jag tänker att vi kan gå igenom dem en efter en, för det finns ju vissa fynd som sticker ut mer än andra och som har blivit viktiga spår i utredningen. Det handlar ju bland annat om att man hittar två olika skoavtryck på den här gården. Det här är någonting som rapporteras först några år senare, men det är någonting som vi vet nu. Det handlar ju dels om ett ganska litet par som tros vara storlek 38, och man har kommit fram till att det här är skor av märket Victory, och sen finns det ett större par som ska vara Reebok, som ska vara någonstans mellan 43 och 44. Och de två skoavtrycken har man ju velat utreda vidare, eller hur?
Ja, och det som är intressant där med de här Victory-skorna som då är i en mindre storlek, det är ju att de faktiskt inte såldes i Sverige under den här tiden, utan det är ju ett tyskt skomärke. Så att där har ju polisen haft förhoppningen att det är ett så speciellt skopar så att man borde kunna hitta personen som hade dem. Men det är faktiskt oklart om man har lyckats med det eller inte.
Du nämnde ju här tidigare det här bankomatkortet som försvinner från Gerds handväska. Och det kommer ju att bli intressant för utredningen på grund av någonting som händer en tid efter dubbelmorden. För då är det ju någon som försöker att använda det här kortet, verkar det som i alla fall.
Inne i Härnösand så är det någon som använder bankomatkortet på en bankomat för att då ta ut pengar. Men slår in fel PIN-kod 3 gånger och då sväljer ju bankomaten kortet. Och där tänker man ju att så här, ja, men skitbra att den har försökt ta ut pengar med bankomaten. Men det här visar sig vara Härnösands enda bankomat som inte hade kameraövervakning. Så det blir också ett spår där polisen har svårt att följa upp. Vem var det som försökte använda det kortet?
Du, jag tänker vi har pratat här ett tag om Tor och Gerd, de som är offren i det här fallet. Om vi tar lite vad vi vet om dem och hur de levde innan det här dubbelmordet skedde, vad vet vi då?
Ja, men de hade varit ett par i ungefär 20 år. De bodde inte tillsammans. Tor bodde ju på den här släktgården då. Och Gerd, hon bodde inne i Härnösand. De gillade mycket att vara där hos Tor. Och de gillade naturen och var ute och plocka bär och svamp. Gerd beskrivs som en person som gillade att vara hemma mycket och pyssla och ta hand om barn och barnbarn och laga mat. Tor var en lite mer så här jägare, var med i ett jaktlag och så. Och båda hade ju då vuxna barn med andra. Och det som också är lite speciellt i det här fallet är ju att Gerd och Tor, de brukade inte ses på tisdagar. Och det var ju en tisdag då som Tors dotter prata med Gerd sista gången. För att just på tisdagar så brukade Gerd vara barnvakt åt sina barnbarn. Men de råkade vara sjuka den här tisdagen, så att hon hoppade på sin cykel och cyklade de 7-8 kilometerna till Tor istället.
En av grejerna som har kommit ut om dem också är att de ganska kort innan morden var på en resa i Ryssland och i Sankt Petersburg. Det här blir också lite intressant eftersom en av få saker som faktiskt saknas från huset, det är ju just Tors pass. Någonting som man då får utgå från att han faktiskt hade med sig när han var och besökte Ryssland och Sankt Petersburg.
Och man får ju säga också att på den tiden, för 21 år sedan, då var det inte så konstigt att åka till Ryssland som man skulle se på det nu.
Jag tänker att vi snart ska återkomma till det här fallet för att prata om den misstänkte gärningsman som nu 21 år efter mordet alltså har gripits. Men först ska vi ta en kort paus. Så, då är vi tillbaka. Och nu, precis som vi sa tidigare, så har man alltså gripit en misstänkt gärningsman. Det här är 21 år efter att mordet eller morden skedde. Om vi tar honom, det är en 45-åring som har gripits i Sörmland. Vad vet vi om honom egentligen?
Vi vet faktiskt inte så mycket. Det här är en person som verkar ha levt ganska anonymt. Vi vet ju att han har flyttat runt en del. Han är från början från Sörmland, men sen när han har tagit studenten och så, då har han flyttat till Västsverige och sen vidare till Härnösand. Så att han bodde ju i Härnösand när de här morden begicks.
Ja, precis. Och vi har ju ägnat de senaste dagarna åt att försöka ringa runt och se om vi kan pussla ihop den här 45-årige mannens liv och se vad vi kan ta reda på honom. Och som du sa tidigare så har han ju inte gjort något enormt avtryck. Det har varit svårt att hitta särskilt mycket om honom på nätet eller på sociala medier. Där har vi åtminstone hittills inte hittat någonting. Men några saker har vi kunnat få fram. Vi har ju till exempel kunnat följa hans studieresa där han bland annat har då pluggat på elprogrammet på ett gymnasium i Sörmland. Vi kan säga att det är ganska så goda betyg, framförallt i de ämnena som är just elämnen, om man säger så. Där finns det flera MVG:n och det finns även i matematik och sådär. Och här har vi faktiskt också ringt till folk som gick i samma klass som honom, som har försökt då teckna en bild av hur han var under de här åren. Vi kan väl ta lite vad vi har fått höra i de samtalen.
Dels så har de ju blivit förvånade över att det är just han som då misstänks för dubbelmordet i Brattås, för att de beskriver honom som en väldigt lugn kille med väldigt goda studieresultat. Han var inte den som stökade på något sätt. Han tog inte mycket plats. Han beskrivs som ganska blyg, som undvek ögonkontakt. Han var inte den som var med på fester och så.
Nej, det är ju en som beskriver honom som använde ordet plugghäst när han pratade om honom. Att det var en som verkade väldigt, väldigt intresserad av de här ämnena. Och som också beskriver just det där att han hade någonting som låter i alla fall som lite svårigheter med det sociala, att han hade svårt att möta blicken och att han kunde fnissigt titta bort och att han hade lite spakt kroppsspråk och lite ryckigt sådär.
Flera av klasskompisarna kommer ihåg också att han hade bra betyg och att det var just i matematik. Och någon sa ju att det var ju inte alla i klassen som var lika motiverade som honom.
Sen är det ju efter gymnasietiden svårare att få en bild av vad som sker. Vi ser att han pluggar till högskoleingenjör och under tiden i Härnösand så läser han på komvux. Men efter det så är det svårare att veta egentligen vad det är som händer i hans liv. Vi har kunnat titta på hans inkomster och sett att han åtminstone under några år runt 2020 så tjänar han väldigt, väldigt bra. Han verkar tjäna upp mot 700 000 om året. Och sen är det någonting som händer som gör att hans inkomster dalar. Men exakt vad det är, det har vi inte lyckats reda ut helt enkelt.
Och vi kan ju också se att han flyttar under den tiden. Han flyttar från en lägenhet till en etta med kokvrå. Och han har ju haft flera liknande sådana lägenheter innan, men då kanske han har varit student. Det är ju lite mer uppseendeväckande att en man i 40-årsåldern som har tjänat nästan 700 000 för något år tidigare helt plötsligt flyttar till en etta med kokvrå.
Och vi får ju se om den här utredningen kan ge mer svar på det på sikt. Vi kan ju påminna om det att det här är ganska tidigt. Trots att det är 21 år sedan morden begicks så är det ju väldigt tidigt i själva utredningen mot den här mannen, eftersom man fick upp ögonen för honom ganska så nyligen ändå, och han greps ju som sagt förra veckan. Så,
ja, och de poliser som har jobbat jättelänge med den här utredningen, de säger ju att så här, nej, han är helt okänd för oss. Vem han är en gåta. Det är ingen som har figurerat tidigt i utredningen.
Och det kan vi också säga att han finns ju inte heller i några av polisens register. Han har inte begått några brott tidigare. Det finns inget belastningsregister och sådär. Så även där är han ju osynlig. Vi har ju pratat med polisen när vi har arbetat med det här avsnittet. Du pratade med en polis, Pontus Feldin, som har följt det här fallet. Han är chef för polisens utredningsenhet i polisregion Nord. Och han, vi kan lyssna lite på vad han sa om just att man har nått det här genombrottet och nu gripit en person misstänkt för de här dubbelmorden.
Från början trodde man att man skulle utreda vägen nått större framgång. Men det gick ju inte. Men genom att vi hade det här DNA-spåret på brottsplatsen så har vi hoppats på, naturligtvis under många år, att att någon skulle fångas upp i nätet av att exempelvis bli misstänkt för brott och då hamna i taktas och fångas upp i DNA därigenom. Man matchas mot spåren. Men så har ju inte hänt, utan och då var det ju allt mer, fick vi hoppas på den här släktforskningsmetoden som vi visste var på gång. Framförallt efter Linköpingsärendet som alla känner till.
Ja, och han beskriver ju den här tiden efter att de fick möjligheten att använda släktbaserad DNA-forskning som ruggigt spännande.
Ja, men jag tror alla kan inse det, hur spännande det var. Dels när vi fick möjlighet att ladda upp dem mot databaserna och gå och vänta under en ganska lång period på att få svar och vad det skulle ge. När vi då fick det och att möjligheten till att släktforska öppnades och sen vänta på det svaret. Och inte minst igår där det är ju ändå en hypotes som släktforskarna kommer fram till. Även om den var stark så ska ju säkerställas. Och då gjorde vi ju en begripande toppstas och sen kontrollerades ju det där då, mot vår DNA snabbt vår eftermiddag och fick matchning. Och det var naturligtvis oerhört tillfredsställande. Så det är många steg här som har varit väldigt spännande och man har varit förväntansfull många gånger.
En annan som har följt det här fallet under många år, det är en man som heter Lars-Åke Krantz. Han är gammal journalist och han har också beskrivits som privatspanare i just det här fallet, för han har varit engagerad i det i många år. Vi ringde upp honom för att höra hur han tog emot beskedet att man har gripit någon misstänkt för de här 21 år gamla morden.
Nej, men jag blev ju jätteglad därför att det här har ju liksom engagerat mig. Jag var väl med i andra svängen där vid 2016 någonstans när man tog ett omtag, och då hamnade jag i det här på grund av att jag kunde tipsa polisen lite grann. Och ja, det stod ju still där då utredningen en stund, och då kände jag nu, men yes, kul, bra.
Och senare i det här samtalet så pratar vi också om den misstänkte mannen, om han känner igen honom överhuvudtaget från sina tidigare efterforskningar.
Nej, vet du, det är ingen som har någon koll, och jag är ju själv också förvånad över, för den här killen var ju då 24 år när det här dubbelmordet begick. Och vad skulle han ha gemensamt som inte egentligen är ifrån stan med en farbror på 70 år som bor utanför stan i ett ensligt hus? Alltså, jag fattar ingenting.
Men kunde han säga något om hur det här togs emot i Härnösand eller Brattås då?
Ja, precis. Han är ju en man som känner väldigt många här uppe i Härnösand, märker man. Vi kan höra vad han hade att berätta om det.
Det har varit väldigt positivt. Det här har ju varit trauma för hela stan med omnejd. Den här familjen har ju släktingar upp i där jag kommer ifrån, Ullångerstrakten. Och det är ett stort område, en stor upptagningskrets som tycker att det här har varit väldigt jobbigt under väldigt lång tid. Och när man då äntligen kan säkra ett DNA och göra den här baklängesökningen via släktforskning så är det ju helt fantastiskt.
Och sist i det här samtalet med honom så frågade vi också om vilka ytterligare frågor som han helst skulle vilja ha svar på när det gäller just de här dubbelmorden.
Ja, för det första så är jag ju jätteglad för familjen att de förhoppningsvis nu får ett avslut om det är den här killen som kommer från ingenstans. Men då vill jag veta, hallå, vad är motivet? Vad är motivet? För att jag har ju tänkt så här, ja, men det är någon i den närmaste kretsen. Det gäller jakträtt eller det gäller bygglov eller det är någon oförrätt. Den här Thor, han var ju en rättskaffens man, men han var också väldigt rak och var ingen större diplomat, utan det var pang på. Han berättade vad som var rätt och riktigt. Och ja, en rättskaffens man i 70-årsåldern. Alltså, vad är det som kopplar samman de här två människorna? Det är för mig helt ofattbart.
Under veckan här när vi har jobbat med det här och när vi har pratat med folk på redaktionen och även utanför, så är det ju många som drar paralleller till just dubbelmordet i Linköping som vi nämnde tidigare. Och det finns ju paralleller att dra. Även det fallet fick ju sitt stora genombrott genom släktforskning och genom ett DNA-spår. Om vi tar det fallet, hur skulle du beskriva det?
Ja, men det som man kan jämföra då med Linköping och med Brattås, det är ju att det har funnits en misstänkt gärningsmans DNA på olika saker där. I Linköping så var de ju mer tydliga. I Brattås så fanns det ju på en av Gärds strumpor. Men trots den här då DNA-bevisningen så har man inte fått fatt i en misstänkt gärningsperson. Men det som polisen då har gjort är ju att topsa otroligt många människor. Jag vet i Brattås för några år sedan, då hade de ju topsat 800 människor för att försöka hitta den här gärningsmannen. Men trots det inte lyckats.
Och det man kan säga är ju att efter att dubbelmordet i Linköping fick sin lösning tack vare sån här släktforskning genom DNA, så satte ju integritetsskyddsmyndigheten stopp för att man skulle få göra så här, alltså att man fick inte använda såna här kommersiella databaser för att söka efter människor som potentiellt då hade begått grova brott. Så det är därför det har varit som en paus i det här sättet att söka efter potentiella misstänkta gärningspersoner. Men nu efter en lagändring förra sommaren så har man ju nu fått den här möjligheten igen, och det är ju det som sen då har lett fram till att man nu har kunnat hitta en misstänkt gärningsperson här i Brattås. Och vi kanske ska påpeka det, för att han är ju just bara misstänkt. Vad vet vi egentligen om hans inställning till brotten?
Ja, men han förnekar ju brott, och det skiljer sig ju från Linköping, för där erkände ju gärningspersonen så fort polisen kom att det var han som hade begått det här. Men det man kanske också ska säga kring den här DNA-forskningen, det är ju att som Pontus Feldin, polisen i Region Nord, beskrev det, så är det ju så att polisen har först skickat in DNA till den här släktdatabasen. Sen har ju släktforskare fått göra sitt arbete, och då har de kommit fram till en hypotes om vem det är den här gärningspersonen är. Sen när de grep 45-åringen i Sörmland, då topsade de honom för att se om det var hans DNA. Och då fick de ju fram att ja, det stämde överens. Men bara för att ens DNA hittas på en brottsplats så behöver det ju faktiskt inte vara så att man är den som har begått brottet.
Nej, och den här utredningen, den kommer ju att fortsätta. Man kan ju säga att det kommer ju förmodligen att vara förhållandevis knepigt att få fram mer teknisk bevisning. Det är ju trots allt nästan 2 decennier sedan de här morden begicks. Men hur polisen går vidare med de här utredningarna nu, det vet vi ju inte exakt. Gissningsvis så kommer man ju att höra den misstänkta personen flera gånger och försöka få hans version av, om han har någon förklaring till exempel till varför hans DNA kan finnas på den här platsen.
Ja, och jag pratade med åklagaren Hanna Flordal förra veckan också, och hon vill inte så mycket säga om hur de jobbar vidare med utredningen nu. Till exempel så vill hon ju inte svara på om man har hittat det misstänkta mordvapnet, för det är ju också ett mysterium. Var tog den här yxan vägen? Ingen vet. Men det som stannar kvar hos mig, det är ju frågan om polisen fortfarande letar efter ytterligare en misstänkt gärningsperson, för man hittade ju faktiskt avtryck från 2 olika skor i huset där.
Ja, vi kan lyssna på vad åklagare Hanna Flordal sa om precis det.
Ja, så det finns ju misstankar utifrån att det är flera personer. Så att det så är det ju. Men i övrigt vill jag inte kommentera det. Men det är ju så det ser ut.
Vi kommer ju att fortsätta att följa det här fallet. Både på Aftonbladets sajt, men säkerligen även här i podden framöver. Jag tänker, den här utredningen kommer ju fortlöpa. Vi får ju se om det kommer fram något nytt eller om det finns mer att berätta ju längre månaderna går. Vad tänker du spontant som du är mest nyfiken på att få reda på i det här?
Men jag vill ju veta om den misstänkta personen hade någon relation med Gärd och Tor, eller om det var ett vansinnesdåd, eller om det var ett misslyckat rånmord. Det vill jag veta.
Det blir intressant att se vad som kommer fram framöver. Jag tänker att vi sätter punkt för idag. Tack, Mariella.
Tack själv.
Och om du som lyssnar vet någonting om det här eller har något annat tips att komma in med här till oss i podden, då är det bara att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter, de finns i poddbeskrivningen, och man kan också mejla till markus.ulfsand@aftonbladet.se eller mariella.quintana.melin@aftonbladet.se. Vi hörs där, eller så hörs vi här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.